torsdag.
Ja, åh vad gött.
Åh vad gött.
Åh vad gött att ses igen.
Nu är ju sommaren blott en bleknande solbränna och sönderkliade myggbett.
Man krattar löv och... Vad gör man mer på hösten?
Cider, kanske?
Ja, cider.
Ja, cidertiden är det ju som vi säger. Ja. Men visst, så är det ju.
Ja.
Nu är det höst.
Nu är det höst.
Det är trevligt.
Ja. Har du börjat gå över till gasolbrännare, Simon, du som bor i hus?
Gasen är ju inte billigare.
Nej, den är inte billigare att, heller. Nej. Fy fan.
Fundera lite på hur man ska jobba på det där.
No boil, Berliner Weisse.
Ja, det kanske det kan bli. Precis. Det, nej, man kan ju se... Jag kan ju se strömmen, hur den förbrukas i liksom timme för timme.
Okay.
Ja. Så då kan man ju se att ja, men där bryggde jag ju den timmen. Liksom.
Okay.
Det kostar ju typ en tia. Så okay. Att det inte är så farligt. Men,
jag hör ni, det är väldigt billigt att brygga.
Ja.
Bryr inte om det.
Det mycket snack om att höjda vad heter det, Systembolagets priser också nu. Så att,
men vad fan,
kanske man tjänar ännu mer på bryggan.
Det är sant, ja. Mm.
Nej, det har ju inte minimalt höjts.
Ja. Alltså, priserna på råvaror har väl ökat rätt mycket?
Ja,
eller?
Ja, ja.
Malt. Jo, det har gjort också. Det har ju också varit...
Gäst tycker jag har blivit mycket dyrare.
Gäst kanske, men mycket problemet blir ju nog... Tysk malt kommer vi nog se i och med att de har ju fått jättehöga elpriser i Tyskland. Mm. I och med att de var... Elen där kommer ju från gas. Och mälterierna drivs på el.
Det blir lufttorkad malt nu då.
Ja, bara golvmältad lufttorkad kanske. Har vi någon bärs eller?
Ja, det har vi.
Man får anpassa sig utifrån rådande situationer.
Det får man ju verkligen göra.
Om det inte hade varit så hade vi ju inte haft många av de här brittiska ölstilarna till exempel.
Om det inte hade gått dåligt menar du?
Precis.
Om det varit krig och sånt.
Så är det. Eller hur?
Ja, vi får se.
Ja.
Ja, jag vet inte. Men jo, det gjorde lite. Så det är så. Vad har du med dig där, Simon?
Jag har en, vad hade vi? Det var bröllop i helgen.
Min
syrra gifte sig. Och då hade jag bryggt en liten öl till den.
Ja, brudskålen.
Ja, det var inte brudskålen, men resten. Okay. Ja, middagen och sådär. Väldigt enkel pale ale, inga konstigheter alls. Det var det som jag hade fått...
Amerikansk pale ale eller brittisk pale ale?
Nej, mer än amerikansk.
Men kom hon så, syrran, och sa, men du, ser man inga konstigheter nu? Bara en vanlig öl? Liksom.
Ja, men hon sa väl att... Maken, han ville nog ha en rökbock. Jo, okay. Det vill han ha.
Ja.
Han vill ha en bock. Och sen så hon sa, men jag vill ha något enkelt, något som bara öl. Och sen till slut så gjorde jag inte någon rökbock. För det finns fler som ska dricka den, tänkte jag. Så att det blev bara en pale ale.
Ja. Bra val.
Mm. Har vi någon öppnare, tror ni?
Jag kan ta... ska du eller ska jag fixa det? Väldigt spännande.
Nej, det blev väldigt spännande. Vem sitter längst ifrån ljudutrustningen?
Snyggt.
Där, ni kan få servera er själva.
Jag kan servera dig, Sebastian, för det. Det var väldigt ljus och fint, pale ale, tycker jag nog. Doftar lite sådär pale ale-igt.
Centennial och lite chinook.
Mm.
Inspirerad av Stigbergs Moon Tower.
Just det, ja. Det var väldigt bra. Det var också väldigt bra.
Det var jättegott här.
Mm.
En väldigt klassisk apa ju.
Ja.
Eller hur?
Inga krusiduller.
Nej, inga krusiduller. Bara gött att hinka i sig liksom.
Mm. Ja.
Och passa till mat. Alltid det mesta i matväg liksom.
Ja, tycker jag också.
Blev den väl mottagen?
Det blev den. Det blev den. Dessutom så tog jag med mig... det har blivit en följetong här nu då, min Irish Red Ale som jag inte drack i somras.
Okej. Okay.
Mm. Den var ju helt plötsligt god.
Jaha.
Okay. Och tänkte jag att, efter massa pale ale eller från...
Nej, men alltså jag smakade av den och insåg att här är... Nu är det ingen acetaldehyd in längre.
Okej, okay.
För jag skulle ju drucka den i somras. Mm. Men så den tog jag med mig också och körde som en liten bonus där efter... drog fram efter ett tag. Och alltså, den blev faktiskt väldigt uppskattad också. Några stycken som kommer och bara, men jag brukar bara gilla öl som baddrick. Det ska bara smaka öl.
Ja.
Typ, alltså industrilager.
Ja, men
den här var väldigt god.
Ja.
Så,
nej, men det låter ju nästan lite rimligt ju. Det känns som en ganska bra instegsöl
i
annat än storstark ju.
Ja.
För den är ju Den är ändå, den är inte extrem på något sätt. Och den är ganska neutral i sin profil, men den är lite mörk.
Ja, det är mörk och med karamellig och så. Nej, men så den var också god faktiskt.
Men den här IPA-träsket vi är inne nu i, nu byter jag ämne lite grann. Men jag tycker något av det tråkigaste med det är ju att amerikansk pale ale har tappat sin liksom glans och status lite. Från att vara liksom ölstilen som alla bryggde till... blivit övertagen av IPA. Liksom.
Jo, men så är det.
Jag tycker ju nästan det är godare med en pale ale. Det är mer balans. Jag hittar mer tillfällen till en pale ale än en IPA.
Jag tycker båda är gott, men det var ju inte så många år sedan som alla svenska bryggerier hade en pale ale.
Ja,
men
exakt.
Nu så, vet, alltså man ser nej, knappt nej, en nej, vanlig pale ale.
Ska jag börja min monolog här, eller?
Ja, jag har, förresten, nu kommer jag på en grej till som jag höll på att glömma här. Jag var med om en jäkligt cool grej.
Okay.
Vi hade träff med hembryggarföreningen, Gotia hembryggarförening, för en vecka sedan. Och så var det en snubbe där, en gubbe, eller han var väl liksom 65 typ.
Okay.
Han har aldrig varit med innan då. Så det första ölet han bjöd här nu på ett öl då, så var det en alkoholföl.
Okej.
Okay. Ja, okej. Okay. Tänkte man, ska vi bli spännande och se hur den här smakar?
Ja.
Så drack man och så bara, svingod. Okay. Och det smakar verkligen så här kommersiell, stor, alltså proffsigt alkoholfjöl.
Vad var det för ölstil då?
Man, typ en pale ale.
Ja. Ja.
Och man bara, shit, vad är det här? Hur har du gjort den?
Ja.
Då hade han vakuumdestillerat den. För då hade han... Jag tror han hade eget företag, så hade han någon granne där på jobbet, ett annat företag, som hade möjlighet då att vakuumdestillera. Så då så fick de ju väcka alkoholen vid 19,6 grader. Och sen så det var någon vakuumdestilleringsmaskin och sen någon kylfälla efteråt som kylde ner det till minus 50 så här. Så att den kostade en miljon och hade varit på Astra tidigare. Så det var lite... Det var lite...
Det är man som skaffade sig.
Exakt. Det var rätt fräckt faktiskt.
Ja, väldigt coolt. Synd att det är svårt att göra det själv bara.
Ja, det är lite svårt.
Det är inget man kan bygga.
Hur är det med det där? Nu tittar jag på dig som att du är expert på alkohollagar och sånt där. Men man säger ju liksom... Man får brygga öl och man får göra must och sådär och jäsa det. Men man får inte destillera.
Nej, precis.
Är det olagligt att destillera bort alkohol?
Ja, det är ju egentligen exakt samma sak.
Ja, du tar ju bort. Du,
du använder inte alkoholen bara.
En produkt måste ju vara ren jävla sprit.
Ja.
Ja, du får ju det. Han sa första gången de gjorde det så hade de utan någon sån här kylfälla. Det gick ju allt ut i rummet. Bara det var som att gå omkring i en sprit.
Alkoholdimma,
Men andra gången så hade de ju... Då hade de ju haft den här kyl. Och det är ju de facto, det kyler ju ner och... Ja. Spriten. Sen så sa, för det var det ju också sådär, vad gjorde ni med det då liksom? Men då sa han att den har stått på Astra innan, vi ingen aning om vad som har varit i den innan.
Ska man passa sig.
Den skete vi. Men det är en bra fråga om det är lagligt eller inte.
Behöver vi inte säga hans namn här i podden?
Nej, vet ni vad vi ska prata om idag eller? Har ni glömt bort det?
Nej, jag kommer ihåg.
Jag ger en liten... Du kommer ihåg,
ja?
Jag kommer också ihåg, faktiskt.
Ja, idag så heter jag avsnittet Barley Wine då. Gör det. Och det ska vi prata om. Och jag ska prata om lite andra saker också. De facto så ska jag idag med hjälp av historia radera 3 stycken ölstilar från ölstilskartan.
Underbart.
Ja,
spännande.
Bland annat Barley Wine då kommer försvinna idag efter det här avsnittet.
Okej.
Jag vet, var det en bra cliffhanger kanske?
Vi fortsätter nyfiken.
Vi fortsätter efter det här meddelandet från våra sponsorer.
Ja, just det.
Ja, nej, men jag ska se om ni kan hänga med här.
Ja.
Spetsa öronen och lyssna, avbryt inte för frågor.
Nej.
Okay. Jo, så här, jag vet inte om ni kommer ihåg när vi pratade om annat bitteravsnittet liksom, att man engelsmän hade lite olika sätt att klassificera och sälja sin öl på. Men mycket av den öl, nu är vi liksom på 1800, mitten på 1800-talet ungefär, 1800-talet, mitten på 1800-talet, så fanns det ju olika ölstilar i England. Mycket var ju liksom regionala ölstilar, det vill säga att de fanns, de har ju liksom fått namn ifrån städerna de bryggdes, till exempel Burton Ale, Kennet Ale, London Ale, Scottish Ale till exempel, är några. Scottish Ale har vi hört talas om, Burton Ale har väl en del hört talas om.
Men Kennet Ale har
Kennet, jag vet, jag blir sjukt sugen på att kolla upp mer vad det är för någonting. Men det är liksom olika ölstilar som fanns. Och på pub och på bryggeriet så såldes ju de här, och då inte under liksom namnet Kennet Ale, utan de såldes ju då baserat på stamvårdsstyrka, alkoholhalt. Och då hade de ju ett kryss framför sig. Ett kryss för den svagaste, två kryss, tre kryss och ibland fyra kryss framför sig. Kommer ni ihåg detta? Att jag pratade om detta i bitteravsnittet bland annat. Men så var det i alla fall på 1800-talet då. Och då, de här ölen då, det fanns ju fortfarande liksom IPA och porter, men just den här vanliga liksom ölet, där stod det på liksom pristavlan X, dubbel X, trippel X och 4X då. Med då en liksom liten ord till då, eller två.
Forex.
Mm. Forex. Ja, nej, men dessa öl då såldes antingen då som färska, och då stod det mild ale, och så säljdes de som gamla, det vill säga old ale då, de här 4X:en. Det vill säga att om ölet var färskt och nybryggt så kallades det för mild ale. Om det var liksom gammalt, har mognat och fått karaktär, så kallades det för old ale. Det vill säga att mild är inte en ölstil, utan det är en beteckning på att ölet var färskt. Old ale är inte en ölstil, utan ett tecken på att ölet var gammalt och moget helt enkelt. Så då har vi plockat bort två ölstilar direkt då, som inte historiskt sett inte är ölstilar. För ska vi ha det så att liksom åldern på ölet säger om det är en ölstil, då får vi ju börja fundera på om man ska lägga till då 5i oxiderad IPA som en ölstil liksom. Och det kan vi, så kan vi inte ha det liksom.
Vad heter det? Stock ale? Ja, absolut. Stock ale är också,
ja, det kommer jag liksom inte in. Inte riktigt in i liksom.
Men old, bara om vi ska liksom koppla det här till SHBFs typdefinitioner. Old ale finns väl ingen?
Den finns inte med där. Men den finns ju med till exempel, och detta är ett problem, den finns ju med, old ale finns ju med amerikanska BCP till exempel. Ja. Och här är ju liksom problemet med då old ale och exempelvis barley wine, att i BCP så klassas ju till exempel Fuller's Vintage som en old ale, men Fuller's Golden Pride som en barley wine. Och det är samma öl, det är bara det att Vintage Ale är flaskjäst, den andra inte det liksom. Vilket liksom det ställer till det ibland, att den ölstilen finns helt enkelt. Men jag kommer in på mer liksom olika ölstilar då, kan man säga. Men alltså generellt sett, det vet ju vi som håller på med detta, att det var ju inte alla ölstilar som hann bli old ale, utan det var ju de här starka då, trippel X och 4X, i och med att alkohol är antiseptiskt och så vidare. Så de svaga dracks ju upp, eller så hann de inte bli old, för de blev ju sura och jävliga ganska fort helt enkelt. Men de starkaste ölen då kallas ju oftast då istället för strong ale, helt enkelt, de starkaste. Och det var oftast de då som även då såldes som mild eller old. Jag tänkte att jag kan ju visa för er, och så lägger jag upp det på, så här, men jag har ju lite bildbevis på detta. Vill ni ha det, eller? För så att ni ska hänga med, så kan vi ju visa det. Här är till exempel en reklambild från ett brittiskt bryggeri.
Håller du hit den här mässan?
Ja, jag ska bara... och om man zoomar in här på den här tunnan här nere där priserna står, så kan ni se vad ölstilarna hette. Kolla på den övre och de andra med X till exempel.
Just det. XX Mild Ale. XXX X Strong Ale. XX.
Så ser du där uppe på den vad tillägget de har där. På den med 4X.
Old or mild.
Ja, man kunde välja om man ville ha den färsk eller om man ville ha den gammal helt enkelt.
Ah, ja.
Så det är liksom ett bevis, liksom ett av de här, kan säga, bevis på att inte jag att just mild ale inte är en ölstil och old ale inte är en ölstil verkligt. Men då för att göra det inte kanske mer komplicerat
men mindre okomplicerat.
Så kommer vi då in på barley wine. Kommer vi in på barley wine egentligen med det här då? Och då måste man på ett sätt lite veta liksom bakgrunden till ordet eller begreppet barley wine. Att första gången man kom i kontakt med det med öl var 1870 i en tidning som heter British Medical Journal som då analyserade olika typer utav old ales helt enkelt. Mätte alkoholhalt, hur högt syrahalt, alltså TTB-blad, hur sura de var och så vidare. Liksom. Och det är första gången som en öl kallas för barley wine. Och det var ju då Bass number one som kallades för barley wine. Det är första gången som det liksom, nämns med ett öl helt enkelt.
Var det en stark öl eller var det något liknande?
Ja, precis. Bass är de enda som hade lite tvärtom på sina siffror. Det säger att number one var den starkaste helt enkelt. Mm. Och den låg ju på 11% stabila. Liksom. Så ganska högt upp då. Alltså tidigaste tecknet på att Bass själva då skrev barley wine på etiketten, det är ju först 1903 liksom, så nästan 30 år senare så började de marknadsföra sin öl som barley wine. För innan det så hette det Bass number one strong ale, utan barley wine har de bara tagit som ett affischnamn helt enkelt.
Lite fjantigt namn egentligen, strong ale det känns ju mer...
Ja, lite så. Men då, nu kommer ju min egna conclusion här till varför barley wine liksom blev poppis. För det blev ju poppis där på 1900-talet. Men Best number one, när den kallades för barley wine första gången så såldes det ju den in som i sån här som reklam i medicinjournaler för att hjälpa mot sömnlöshet. Det var bra för ammande mödrar skulle dricka den, anemi och nervsvaghet liksom, det var liksom det, de ska dricka barley wines helt enkelt var tanken.
Låter perfekt ju.
Ja, det är ju något.
Och då får vi anta att de hade medicinska belägg för detta.
Det var evidens. Ja. Det fanns evidens, självstudier tror jag mycket.
Bra, empiriskt.
Men då, kommer ni komma ihåg, 1870 var första gången som barley wine nämndes med öl eller ett bryggeri. Men första gången som man kunde läsa om barley wine i England var egentligen 1850. Och då i en kokbok då det fanns ett recept på en barley wine. Och recept på barley wine enligt boken var sherry. Som man då kokar ihop med korngröt och sen smaksätter med kanel. Och detta betyder ju då, om jag tolkar det rätt, är ju att barley wine idag är ju världens första pastryöl. Det vill säga man har bryggt en öl för att likna någon slags dessert som man hittar i en kokbok.
Du menar att det inte var en slump?
Det var inte en slump att man tog det där, utan att fan vad gott det var att koka upp sherry med korngröt och kanel. Det var svingott.
Ja, just det.
Vad poppis det blev. Det ska vi också göra, fast vi döper om våran öl.
Det måste ju snarare vara så att British Medical Journal var väldigt intresserade av matlagning och någon hade läst det här receptet och kanske testat det. Och sen så hade de testat den här Bass.
Och att de var lika varandra.
Ja, de var lika, skrev de den här artikeln.
Ja, kanske.
Exakt, så borde det ha varit.
Ja, kanske.
Det är lite tvärt emot det där med blanda mumma. Att där har de varit en blandning som de sen har bryggt öl.
Ja, det är sant. Det är också pastry. Mm. En av de första. Men skitsamma. Det var bara en rolig parentes att antagligen så har bara... Det finns ju en teori eller en möjlighet att begreppet barley wine då inte kommer ifrån liksom kornvin, utan ifrån det här receptet då från den här kokboken där man kokade sherry med korngröt och med lite kanel.
Sherry var, för vid den här tiden så var väl vin i stor utsträckning starkvin, liksom madeira, sherry.
Ja, visst. Precis. Och det är ju rent smakmässigt har det ju sina likheter.
Portvin.
Ja, det var det om förr då. Liksom. För jag har ju alltid liksom tänkt och hört att barley wine var en skatteklassfråga. Liksom. Nej, men vin hade en annan skatteklass än öl och därför så bör man inte kalla det för barley wine. Men det verkar ju vara skitsnack. Visst har det ju med skatteklasser att göra, men egentligen så var det ju liksom... Men egentligen så var det här strong ale egentligen som var skatteklassen då liksom. Så enligt den här då, för nu har jag inte suttit och hittat på det här så mycket själv då, utan enligt den här författaren till den här artikeln jag har läst då, så tycker han ju att det finns egentligen tre typer utav strong ales då, som han tycker är ett bättre namn för barley wine då. Att det finns i det som kallas för strong Burton ale, strong dark strong ale och light strong ale då, där till exempel på dark strong ale är ju, eller Burton ale tyckte han att Fullers 1845 är en bra. Dark strong ale är ju, där har man bra som i Old Tom, och det var ganska vanligt bland bryggerier att man då kallade sina öl med något med old liksom, på den tiden när det var något som skulle vara tänkt och skulle bli gammalt liksom. Och även Thomas Hardy var en bra sån. Medans det här Golden eller Golden Strong Ale var Fuller's Golden Pride och Fuller's Vintage Ale var bra exempel på den ölstilen helt enkelt. Så att barley wine är inte en ölstil egentligen då, utan egentligen så är det alltihop av Strong Ale. Ja, är ni med på det?
Ja, men då var det slut där.
Då var det slut på det, ja.
Ja.
Ja då, men om vi då inte drar ett streck över det här ölstilsdödandet utan säger att det finns ölstilar, så kan vi ju då kanske prata lite om modern historia helt enkelt. Och framförallt då kolla på andra sidan pölen i USA.
Yeah.
Där ju ölstilen kanske har levt vidare. Och
fått en revival.
Fått en revival då. Och även utvecklats lite grann. Får man väl säga. Men i USA då så bryggdes ju den första barley wine som bryggdes i USA bryggdes 1976 på Anchor då. Old Foghorn. Som ju även i namnet då paid its respect till England genom att kalla det old då, bara för att det var vanligt att göra det med old ales och barley wines då i England helt enkelt.
De var tidiga med mycket där på Anchor, får
ja,
man säga.
Ja, verkligen. Både den och IPA då liksom.
Ligger lite i sakens natur när man är ett väldigt tidigt bryggeri.
Ja, men det kan ju ha med det att göra såklart.
Ja.
Bra.
Ja.
Men
det var bra gjort då.
Deras öl var ju en liten hyllning till engelsk barley wine då, fast de hade väl en del amerikansk kumla i, alltså Cascade var det ju den, inga ingen uppsjö då, utan det är fortfarande en ganska brittisk barley wine. Men en snubbe då som verkligen älskade Foghorn, vet ni vem det var? Det fanns nog ganska många, men det fanns...
Vad heter de där då på Sierra Nevada?
Ken Grossman, ja. Precis. Han älskade och hade ju då i början på 80-talet där en hembryggarbutik bland annat då, i Chico, där han sen började brygga öl då liksom. Och han drack den mycket och pratade väldigt mycket med bryggarna på Anchor. Och bryggde ju, öppnade ju liksom 80 tror jag han öppnade sitt bryggeri liksom. Och 1983 så bryggdes ju då Bigfoot Barley Wine för första gången. Och då kallades den, dels så kallades det, var ju Barley Wine ihopskrivet, inte särskrivet. För att det var sån här skatt, då skulle de få staten på sig för att det stod wine och till exempel.
Aha.
Och de kallar den för West Coast Barley Wine också. Men den har ju då fått utvecklas till det vi idag kallar kanske amerikansk barley wine idag helt enkelt. Och den är ju ganska extrem, den är ju jävligt bäsk. Jag tänkte liksom på det, vet, 1983. Då var jag 3 år gammal liksom. Och du vet, farsan hade fått tag på en Bigfoot 83. Han hade ju, alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, för den tiden skull att tänka på i Sverige liksom.
Väldigt extrem.
Alltså frågan är hur det skulle liksom gått om du vet, Spendrup släppte en amerikansk balovare med den extrema bäskan och det är ändå, tyckte jag, ganska roligt att tänka på liksom.
Och det känns som det var ganska stor skillnad i världar.
Ja, lite så.
Svensk Pripps Blå.
Men hur stort var det i USA liksom 83? Var alltså, man pratade ju om första vågens hantverksbryggerier där liksom.
Ja, nej, man hade ju ganska litet bryggverk de första åren. Och köpte ju ett typ 2000 liters bryggverk där 87 tror jag. Men det installerade han inte förrän liksom 4-5 år efteråt liksom. För att de hade inte tid till det helt enkelt. Eller något sånt där. Men de bryggde ju ändå, det var ju 1000 liters bryggverk, hemmabyggda grejer liksom. Mm. Så det var ju inte jättestora volymer kan man ju tänka sig då. Om det jämför med Sierra Nevada idag. Det går ju inte att jämföra med. Utan, de första ändå etiketterna eller ölet släpptes på marknaden var ändå 83. Men det var ju nog inte nationwide release.
Så jag måste ju ändå säga det nu när vi pratar om Bigfoot. Det är ju, det är ju verkligen en av mina absoluta favoritöl alltså. Ja. Jag drack en här för några dagar sedan bara för att ladda upp inför det här. Ja. Den är så jävla god.
Ja, alltså. Den är faktiskt bra.
Och då har jag ju också suttit här inför det här och kollat på sån här en timmes långa avsnitt då Ken Grossman, Charles Bamford och sitter och prövar verticals på, på Bigfoot.
Ja, okej.
Vilket är ganska roligt liksom. Eller,
finns det någon nytta inte med det eller? För jag har ju sparat. Jag har ju liksom sparat från 2011.
Alltså, det där är ju en smaksak. Frågar du mig så säger jag nej. Nej. Jag tycker ju att Bigfoot är godast färsk.
Jag är ju inte någon sådär... Jag är inte jättekänd för att gilla gammal öl.
Nej.
Men jag kan väl ändå tycka att barley wine kan jag ändå gå med på. Om det är någon ölstil som jag kan gå med på att lagra ett år. Ja. Så absolut barley wine tycker jag kan vinna på.
Men här är väl också skillnaden på lite då amerikansk barley wine och brittisk.
Men jag tycker även de amerikanska, så att de kan vara så sjukt bäska i början.
Fan,
så att
det är rätt härligt, kort. Jag drack ju Bigfoot nu när den släpptes färsk. Liksom.
Hur färsk var den då?
Det, alltså, jag, alltså, det var ju de brygger ju bara en gång per år i januari.
Ja, den släpps ju alltid i april.
Ja, precis. Ja. Då är den väl 2 månader gammal. Ja. Så. Men då är den ju väldigt, väldigt bäsk. Men fan vad jag har saknat det, upptäckte jag när jag drack det.
Så det är som ett slag i magen liksom.
Nej, i gommen. Jag vet inte vad fan du känner bäska någonstans.
Ja, men det är liksom så här, en tung öl som bara sitter.
Ja, för mig är det liksom fluff bara, så är det borta liksom. Ja.
Men i somras så drack jag en som var då från 2021.
Ja.
Den var fortfarande svinbäsk alltså.
Ja. Nej, men det är väl ganska bra. De har ju ganska bra syrekoll på sina varor. Liksom. Bland annat därför som de flaskjäs ju Bigfoot till exempel fortfarande efter alla dessa år. Med ny aktiv gäst och så vidare. Så det kan ju... Alltså jag kan tänka mig att den står sig ganska bra för att de har bra koll på det liksom, bland annat. Men, och det är ju häftigt, det är ju en av de få ölen som de fortfarande jäser i öppna jäskar. Gör de, inte mycket för gästens skull då, att se till att ha grunda, att inte minska det här isobariska pelartrycket liksom. Och det finns sån här ganska fascinerande videos tycker jag, timelapse på när de jäser Bigfoot, man kan gå in och googla på om man har det.
Så du bara lite grann utveckla det här med isobariskt
eller
tryck?
Isobariskt är väl sådana man kan sätta tryck på, men pelartryck är ju något man
höga,
pratar.
Koniska.
Precis, ja. Så det, man får tänka på när du själv dyker, badar i simbassängen och dyker ner, så får du ju lock för öronen bland annat. Och det är ju det här pelartrycket utav vätskan som trycker på helt enkelt. Och samma sak blir det ju i väldigt höga jästankar.
Att det en blir meter blir ju en bar.
Ja, precis. Att du får ju ett pelartryck på jästen då, som gärna samlas i botten helt enkelt.
Ja.
Och det är ju stressande för gästen. Bland annat så när vi pratat autolys till exempel, alltså gäst som själv dör, så är ju det sällan ett problem för oss som brygger hemma, för det största orsaken till att få autolys eller att gästen dör, det är ju trycket, att de spricker helt enkelt. Och i våra jäsinkar så får vi ju aldrig det trycket som man har på kommersiell nivå helt enkelt. Liksom. Det här pelartrycket.
Nej.
Är du med?
Ja, jag är med.
Ja, bra.
Jag tänkte
är
att
ni lyssnade med?
Man slänger sig med ord ibland som kanske går över huvudet på...
Ja, det är sant.
Jag fattar ju precis allt du säger.
Ja, du är ju...
Såklart.
Jag har ju gått brygga till Rain Man.
Ju.
Precis. Rain Man.
Nej,
det tror jag.
Nej.
Okej då, men... nu då? Nu har jag ju sagt det jag hade tänkt att säga. Det är det jag har... Så då kanske vi ska prata om hur man brygger och lite sådär kanske. Typ det här brukar vi gå igenom. För när vi brygger, då är det ju återigen då, i och med att det finns en typ def för barley wine i klass 5 då, eller som strong ale som det heter här efter då, så finns det bara den, och där, i den så ingår ju både amerikansk barley wine och brittisk då, eller engelsk barley wine, och det är även både brittiska och amerikanska som är med som liksom, typexempel då. Men vi kan väl läsa dem och ha lite den här, så kan vi diskutera skillnaden på amerikansk och brittisk barley wine efteråt, tänker jag.
Yes.
Simon,
ja,
go.
Här står precis det där du sa, en stark ale med ursprung i England. Den första i sitt slag var Bass Number One. Hade vi kunnat läsa
det? Är det det du har haft som källa eller?
Eller var det jag som skrev det där?
Då ska vi se. Vi kan börja med kortfattad karaktärsbeskrivning. Maltig, relativt söt och alkoholvärmande med inslag av knäck och karamell. Det lagrade har inslag av torkad frukt. Färgen, utseendet. Den ska vara kopparfärgad till rödbrun. Skumkronan får vara liten. Köldgrumling är tillåtet. Bouquet-arom. Stor söt arom där någon eller flera av maltaromerna karamell, toffee, knäck, sirap och melass ska framträda. Stor karaktär av fruktestrar och en alkoholvärmande arom ska finnas. Långlagrade barley wines får tydliga aromer av torkad frukt. Humlearomen får vara låg till mycket hög. Smaken. Den ska ha hög restsötma. Stor karaktär av torkad frukt som till exempel russin, plommon.
Plommon?
Jag vet. Jag har inte,
är det släkt med kummin eller?
Ja.
Russon, plommin
och aprikot. Aprikoser får finnas. Alkoholvärmande nyanser och karamellighet på medium till hög nivå ska vara en del av karaktären. Humlesmaken får vara låg till mycket hög och bäskan ska balansera den söta maltigheten. Ingen eller mycket låg nivå av diacetyl. Bäskan ska vara medium till hög. Munkänsla. Mycket kraftig kropp. Mycket låg till medium kolsyra. Mjuk med värmande alkohol. Och förebilderna är ju Old Foghorn från Anchor, Bigfoot från Sierra Nevada, Bötet från Nynäshamn, Thomas Hardy's Ale från O'Hanlon's Brewing Company. Det hade inte kunnat det bryggerinamnet faktiskt.
Nej, det stämmer inte längre. Nu är det Meantime som brygger den. Men det är italienare som äger det. En italiensk importfirma som äger varumärket. Okay, Thomas Hardy. Men det är Meantime som brygger den senaste åren helt enkelt.
Här har vi lite data också då. OG ska vara 1083 eller över. FG ska vara 1018 eller över. Alkoholhalten minst 8,5%. IBU 50-100. Färg 30-75. Så en stark rackare får ganska stort färgspann och ganska stor IBU-spann och humlespann generellt liksom.
Ja. Men när ni nu tänker på när vi drack Bigfoot färskt liksom, hade det överhuvudtaget gått att få bra poäng? Vad tror ni Bigfoot hade fått för poäng om vi hade skickat in en färsk Bigfoot i SM liksom?
Ja, jag tror de hade klagat på att den var för bäsk. Ja. Det hade varit lätt hänt. Mm.
Ja, jag tänker mycket på det här med fruktestrar och mycket torkad frukt och hela den biten. Ja, ja. Det tycker inte jag att det finns så mycket i den. Den är hyfsat clean, sen den är karamellig liksom. Det är
när de jäser ju med sin husgäst, alltså
Chico
med
Strain.
Chico Strain, ja, precis.
Det känns ju som att det har ju varit en diskussion mycket, vad är liksom skillnaden mellan en amerikansk barley wine och en trippel IPA liksom, en klassisk västkust trippel IPA.
Ja, det är en fin linje tycker jag också. Det håller jag med om. De är ganska snarlika varandra liksom, men kanske är mer humla då med en IPA, vad vet jag.
Jag skulle
liksom
ju framförallt vilja ha mer karamell, karamelliga smaker och torkad frukt
maltighet. Barley wine. Ja, man håller väl med om.
Mycket enklare maltprofil.
Ja. Ja, nej, men det fick mig att tänka, för om du kollar på BJCP till exempel, den amerikanska motsvarigheten då, deras DEFA, där finns ju då en DEFA för English style barley wine och en för American barley wine, och jag kan väl i viss mån skriva under på det lite grann. Nu dömde jag ju barley wine i år och det är ganska, blir ganska svårdömt när en amerikansk och en engelsk liksom skiljer sig så, kan skilja sig så ofantligt mycket åt liksom. Tycker jag. Den ena är extremt maltig, torkad frukt, russin, utan bäska och utan humlarom, och sen helt plötsligt så kommer det en jävel som svinbäsk och har jättemycket humlarom helt enkelt liksom.
Men det är konstigt att de grejerna som man förknippar just med den här, eller som jag skulle förknippa med just den brittiska fruktestrar och lite mer den här, du vet, torkad frukt och hela den biten. Ja. Det stod ju ändå som ett ska krav,
ja,
typ.
Ja, jag tycker också det är konstigt, för har du lagrat det, det är ju det första som försvinner, det är ju estrar liksom. Alltså det finns inga fruktestrar kvar i en femårig barley wine liksom.
Nej.
Skulle jag vilja påstå.
Det är ju, däremot är det ju liksom lagringstoner som ger torkad
frukt
och så här.
Det, absolut.
Som visst, är ganska
absolut,
nära.
Ja, absolut, det köper jag. Det skriver jag under på. Men det är ju inte skumbanan och boknar röda äpplen liksom. Men, ja.
Sen kan det ju vara...
För DEFA är ganska bred när det gäller just de här andra grejerna, att den kan vara, alltså humlaromen kan vara mycket låg till mycket hög, eller låg till mycket hög tror jag det stod.
Det kan vara
så. Men nej, det känns ju som om en domare stirrar sig blind på typ DEFA och testar en
Han ska ju stirra sig blind på typ DEFA.
Det är det som är uppgiften lite liksom. Men ju bredare den är, ju svårare är det också att ta fram ett bra exempel liksom, på något sätt.
Ja, men jag menar att Bigfoot står ju ändå listad som ett
exempel. Det man ska kolla minst på i typdefen skulle jag säga är alltid exempelölen.
Ja. Ja, kanske det. Om det inte är så, ja, jag vet inte. Fan, det finns ju samtidigt är det vissa öl, jag menar belgisk strong golden ale, då är ju duvelen väldigt bra.
Ja, jo, det, liksom,
det
finns ju
liksom ölstilen,
det är
som skapade
finns
stilen. Liksom.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Men många gånger kan det också, känner jag i alla fall, många gånger att bara de ölen är listade för att ja, men det här är den typen av öl, men det här behöver inte betyda att den får 50 poäng.
Så. Nej, jag köper det. Nej, men jag håller med. Men vad jag däremot tycker är ju att att hade vi haft en klass för engelsk barley wine och en för amerikansk barley wine, det hade gått att skrivit bättre typdefinitioner för, eller åtminstone för de amerikanska barley wines.
Ja, det hade varit lättare. Jo, men var ju barley wine en stor klass.
Ja, verkligen. Det känns ändå som att det är en ganska poppis klass bland hembryggare, helt enkelt. Men då, om vi då ska prata om, för lite då, nu när vi pratar om hur brygger man en bra barley wine, då får man ju dela upp det liksom i lite två klasser. Hur brygger man en bra amerikansk barley wine? Och två, hur brygger man en bra engelsk barley wine? Okej då. Då ska vi se då. Om vi börjar med malt. Är det okej okay? Vi börjar med malt?
Det är rimligt.
Ja.
Ja. Det är malt i en barley wine. Mm. Det hör man på namnet. Barley.
Kornmalt specifikt.
Kornmalt specifikt. Ja. Men här är det ju lite två olika varianter. Jag har gjort bägge och jag har även med bägge varianterna här. Det finns ju en klassiker, det här long boil barley wine. Jag vet inte hur det talas om detta. Men att man mer traditionellt sett kokade vörten väldigt, väldigt länge för att få en stor vadå?
Vad sa du?
Varför kokade man länge? För att få en melanoidisering. Ja, inte ja, någon karamellisering.
Nej, det skulle vi aldrig hända.
Nej. Det är svårt att... Man kan ju inte koka i den temperaturen. Alltså som karamelliseringstemperatur.
En stor reducering tänkte jag svara.
Ja, det tänkte jag med
sig. Ja, det hade varit bättre att svara reducering än karamellisering.
Ja, det var det,
ingen hade tänkt säga karamellisering här inne. Var inte så defensiv.
Nej, precis. Jag tycker att du bipar allt som när vi säger karamell. Det är förbjudet och
byter ut det mot något annat ord.
Ja,
smurf.
Exakt.
Isering.
Ja, smurfisering. Ja. Nej, men det är ju sånt gammalt erkänt. Jag har med en barley wine idag som vi ska prova sen, som är 100% Marisotter, kokad i 4 timmar. 40 liter ner till 20 liter till exempel. Det är ju ett gammalt klassiker för att få den här maltkomplexiteten liksom. Det finns ju andra sätt att göra det på också. Att göra en genväg på det knepet, det är ju för er som vad säger man, jag brygger ju nosebars med det som både lakar och mäskar, att man tar first runnings och kokar ner till en sirap i en kastrull bredvid och sen tillför till huvudkoket. Så kan man också göra för att simulera långkok eller att få en annan komplexitet. Och sen kan man göra så som engel eller amerikanerna gör framförallt, är ju att använda sig av komplexa maltsorter, karamellmalter och så vidare. Men man kommer ju ganska långt egentligen, alltså visst basmalt är viktigt, men jag skulle vilja påstå att du kan använda vilken basmalt som helst, från pilsner till München nästan. Så kanske många mår bättre av att ha använt
100% pilsner.
Nej, det här är väl kanske, då får du koka som fan. Men det är inte där det kommer och vinna på. Dels så är det ju, du har ju så hög liksom densitet, du har så mycket liksom malt i, så det blir ändå, alltså vilken malt du än använder så kommer du ha en ganska stor maltighet, förstår ni vad jag menar? Och därför om du hade slut på pale ale malt och bara pilsner malt, så tror jag inte att du kommer märka det om du exempelvis slänger i lite münchner malt istället eller kompenserar med någon karamellmalt. Den andra ölen jag har med idag till exempel har jag pilsnermalt som basmalt. Får ni känna om ni tycker att det smakar alldeles för tyskt. Mm. Kanske.
Den, vad heter nu, Old Guardian är ju en annan god.
Den är bra, ja.
Den hade jag något recept på i någon bok. Mm. Där var det 95%
amerikansk Toro.
Ja. Och 5% Crystal.
5% Crystal, ja.
Den var väldigt god.
Den var också väldigt god. Det ser ni. Så kan det väl vara roligt. Brygger man engelsk barley wine så kan det klart det kan vara roligt att använda Marisotter. Det hade jag också gjort om jag hade haft det hemma och skulle brygga helt enkelt. Men att det går att brygga en stiltypisk barley wine utan Marisotter, det är jag helt övertygad om. Och då om man då ska gå på det här med en komplexare maltbas och använda sig av karamellmalt, då tycker jag ju att man kan skippa de ljusaste karamellmalterna, Karahel och i den där, utan gå direkt på typ EBC 100, för att återigen, för att du har så pass koncentrerad malt, så de smakerna du i vanliga fall får från ljusa karamellmalterna får du liksom från basmalten, för att du har så mycket basmalt. Utan gå på den lite mörkare från 100 uppåt, och runt där 3% utav varje ungefär, kanske utav en EBC 100 och en EBC 200 kanske.
Precis, man behöver ju inte liksom koppen ifrån karamellmalten.
Nej,
intressanta karamellsmakerna.
Ja, exakt. Alltså, hur du än gör så kommer det här bli en maltig öl liksom. Så kör på det. Så gör i alla fall jag. Jag tycker väl inte om, men det är ju min egna personliga, det finns väl sådana som brygger det, men jag gillar ju inte de här allra mörkaste karamellsorterna i en barley wine, det vill säga dark crystal, de här som drar mycket och torkar frukt redan, utan de smakerna vill jag i så fall ha från alltså positiv oxidation liksom, det här vi pratar om, madeirisering och sånt liksom.
Det känns som att det finns ett stopp där uppe vid 200 EBC någonstans, för att över det så brukar det väl vara lite, eller?
Ja, det finns ju de som är på 400, ja, tror jag, karamell crystal.
Vi hade ju någon Viking crystal 400 förra maltreceptet.
Ja, just det var en som var mjölkchokladig i smaken nästan.
Ja.
Ja, just det. Nej, men det var inte mycket torkad frukt, så det var det inte.
Nej.
Och det tyckte vi inte att det var i special B heller.
Nej. Men och sen så det här med OG då. Jag tycker väl att, nu sa väl de 85 i OG liksom. Jag tycker väl personligen att en barley wine ska ligga på ett OG på 1.100 i alla fall. Bara för att det...
Jag tycker den ska landa på 10% alkoholhalt.
Minst eller exakt?
Nej, exakt, den kan få vara 10-12.
10-12, okej.
Men jag tycker att den får gärna... Jag vill att det ska bli tvåsiffrigt.
Okej, ja, tvåsiffrigt. Ja, men det håller jag med om. Det skriver jag under på. Annars är det en strong ale.
Ja.
Eller något.
Ja.
Eller vad var det? Nej. Okej, okay, skitsamma. Vi går vidare till humlen då. Brygger man en amerikansk barley wine, vi kan gå tillbaka igen. Brygger jag en amerikansk barley wine, då har jag socker i också.
Okay.
Lite, typ 3-5%, för att jag vill verkligen säkerställa att den kommer ner till 10-25 liksom. Någonstans där vill jag ha dem, så att de blir lätt druckna ändå. Så jag har socker också. Och har man inte plats i sin mäsktunna, använd, det kan alltid vara bra att ha något paket maltextrakt stående hemma när man brygger, om du inte får plats med all malt liksom. Och det är inget fel, det är inget du behöver skämmas för att du använder det. Det är inte som att använda bearnaise-essens när du gör en bearnaise-sås liksom, utan det är okej, tycker jag. Vad tycker ni?
Så länge man inte har Binet-essens i sin barley wine.
Nej, det här kan vara jävligt gott.
Tror du?
Nej, men det finns ju jättemånga bra hembryggda barley wines som jag smakat på som har haft maltextrakt.
Liksom. Ja, jag ser inget fel i det, utan mer... Jag menar, man ska ha en lustfull fyll. Jag har haft sådana här barley wines-bryggningar. Jag har inte velat ha maltextrakt som inte blir så lustfyllda, för att det blir så jävla mycket malt och man tappar det och det blir klibbigt och folk börjar bråka med en och sånt. Det är inte roligt. Så därför tycker jag det är okej med. Nu har jag även sett att det finns typ Marisotter maltextrakt liksom, om man vill vara ännu mer true to the British styles. Humle. Amerikansk barley wine. Då säger jag ju en bittergiva till ungefär 100 IBU. Är mitt riktlinje. Och sen så kan du göra vad fan som du vill efter det ungefär. Då har du den klar. Men jag har väl en giva på 15 och en på 0. Med det vi i den här podden då vill kalla för nio nobla humlesorter.
Ja, det var ju taget tyvärr. Alltså. Ja.
Nej, men...
Neoklassiska.
Amerikansk humle.
Ja, precis. Nej, men sen Nevada i Bigfoot använder de ju Centennial Cascade och Columbus som bitgiva. I det här fallet så frångår jag ju mitt standard och använda låg alfa, utan jag
låg alfa vid 30 minuter.
Ja, så, precis. Det är liksom, blir inget öl kvar, ingen vört kvar. Utan jag använder mig av hög alfa sorter. Man kan ju fundera lite där på om man är intresserad av sånt, men kohumelonhalt, ska man ha kärv eller icke-kärvbäska liksom, helt enkelt. Är väl en sån klassiker.
Riktigt kärv.
Riktigt kärvjävel alltså. Mm.
Hög kohumelonhalt.
Ja, precis. Då kan man ju använda te också. Men, ja. Nej.
Men jag har lagt märke till att otroligt vad humlen, sena humlegivor med amerikansk humle konserveras i en amerikansk barrel wine.
Ja, det håller jag med om.
Själva bryggt och så här liksom en liten skvätt på slutet bara. Och sen så 3 år senare, fan, det är fortfarande ändå lite humlar runt.
Nej, jag håller med. Ja, för jag fick ju åka, vann ju, kommit tvåa på SM Totales ett år med en barley wine som var typ 2-3 år gammal. Och det var, det var en strong ale jag vann med som var 2 år gammal. Amerikansk strong ale som fortfarande hade bra humlepang liksom. Och den var ändå 2 år. Jag var själv liksom mäktig imponerad på det. Men det är sant. En brittisk engelsk barley wine. Vad ska jag säga, Simon? Ska jag säga brittisk barley wine eller engelsk barley wine?
Engelsk
barley wine. Så kan man ju dra ner bäskan till typ 50, skulle jag vilja säga. Jag vet att Foghorn har ju teoretiska 35 IBU till exempel. Så det är ju ganska lågt om det jämför med 100 pannor liksom.
Men hur är det med den? Är den är det den som är så här torrhumlad ett halvår eller något sånt där?
Den är torrhumlad med Cascade är den, men jag vet inte med hur mycket. Jag har faktiskt ett recept som våra patrons kan få på Foghorn om de vill ha det.
Men för mig att det är den som är, alltså där humlen ligger i aslänge.
Liksom. Ja, jag kan kolla om jag...
Men är det samma tänk där med en bittergiva som ger det?
En bittergiva...
Hög alfa.
Ja, nej, de har väl sena givor med Cascade också i Foghorn. Liksom.
Men jag tänker om du sa det att ska du göra en amerikansk så gör 100 IBU med en bittergiva. Ja, du gör 50 i en brittisk då med hög alfa. Det, så kör du...
Jag känner väl att det här beror väl lite på vad som är målet med ölet. Ska du liksom dricka dem 5 år, liksom, då känner jag väl att... Nu sa vi här precis att humle... konserverades ganska mycket, men de engelska barlowen som jag har bryggt, då har jag ju nästan struntat i de här aromgivorna med engelsk humle, bland annat för att mitt mål har varit att de ska liksom lagras längre, och då har jag tänkt att då försvinner de ändå. Men det kan man väl ha i för antiseptiska egenskaper om inte annat, liksom en 15 och en 0 eller någonting sådär. Jag vet inte, ja. det är inte det man tänker på en engelsk barlowen, är ju att oj fan vad det luktar faggel här.
Eller? Nej, en engelsk barley wine hade inte jag kört några sena givor.
Nej,
men du hade du liksom brytt dig om vilken humlesort du har som bittgiva?
Nej.
Hade du kört samma i din brittiska
Jag hade nog tänkt på kohumelonhalten, tror jag. Okej. Det enda jag hade gjort. Det vill säga om den kommer upplevas väldigt kärv eller inte. Magnum är ju till exempel känd för låg kohumelonhalt till exempel.
Ja.
Yes då. Då är det ju bäst att ha koll på kolla på alkoholtoleransen på gästen man använder. Du kanske har din husgäst som du var gäst i din vanliga öl. Det funkar säkert väldigt bra, men kasta ett öga ändå på vad tillverkaren säger att den har för alkoholtolerans. Om du är då som Simon och mig och vill komma upp i 2-siffrigt alkoholtal liksom, i alla fall. Jag brukar ha stor framgång här i när jag blir gäst i barley wine. Dels behöver du en jävla massa gäst, men jag brukar oftast blanda gäst ibland, lite för du vet, smak, vad jag har hemma, men också för alkoholtolerans liksom, att jag kanske har i någon påse utav någon som verkligen tål hög alkoholhalt. Men annars så är det väl standard, brygger du en engelsk barley wine, ja, men använder jag en engelsk alegäst. Brygger du en amerikansk barley wine? Ja, men använd det utav en amerikansk alegäst. Det är inte svårare än så, skulle jag säga. Nej. Sen tror jag väl att det går ju nog bättre, eller jag spelar fan ingen. Jag tror att man kan brygga en väldigt bra engelsk barley wine med amerikansk ale jäst och tvärtom också.
Dry English Ale 007,
ja, precis,
den är
ju jättebra.
Väl min favorit.
Ja, ja, den tar ju både jäser ut bra torrt, eller den kan jäsa en del komplexa sockerarter, men jag har ganska hög alkoholtolerans också. Mm. Jag blev lite sugen på att testa den här Irish Ale någon gång, för den ska också tåla hög alkoholhalt. Okay. Och ger sig ganska rent. Mm. Ja, skitsam. Men jag var inte rädd för att blanda gäster, dels för att få upp cellcounten och så vidare. Och sen så tycker jag ju att det är bra att komma ihåg gästnäring. Ta verkligen hand om gästen när du jäser sådana här, liksom, syresätt ordentligt, kanske till och med två gånger. Glöm inte gästnäring. Och ha en stabil jästemperatur. För jag har jäst barley wine och glömt koppla in kylen. Och då har den tryckt upp temperaturen nästan 10 grader i jäsinken. Liksom, bara på, under den aktiva jäsningen. Liksom. Så istället för att jäsa i 17 så jäste jag 27. Mm. Och då är risken att du får högre alkoholer och du får en väldigt spritig och eldig barley wine helt enkelt. Liksom. Och det är inte målet med en barley wine ändå, tycker jag.
Nej.
Det är klart att det kommer alltid finnas en alkoholton, men det ska ju inte vara huvudvärk. Liksom.
Nej.
Och sen vatten då, så tvärt emot vad en del tror, så tycker jag att man ska ha sulfathalten för att göra att den upplevs torrare, inte ha liksom en maltig vattenprofil, för återigen, hur du än gör så kommer den här ölen upplevas maltig, så det är bättre att göra tvärtom istället, öka sulfathalten så att den upplevs lite mer, lite torrare och mer lättdrucken helt enkelt. Ta bort det värsta, kanske det här man säger cloying på engelska, så man kladdigt, kladdiga sötma liksom. Och sen paketera och lagra om du vill det. Eller så dricker du den färsk om du tycker att den är god. Drick den när den är som godast. Det vet man inte om man...
Nej, nej, det är svårt att veta. Men...
Ja, nej, men jag ska prova ett par. För jag har med då en engelsk barley wine bryggd 2015. Som jag bryggde lite för målet. Att för det här,
det här avsnittet.
För det här avsnittet, ja. Nej, men min tanke var ju att jag brygger, för här är ju också lite sån här, ska du lagra ölet, brygg mycket av det då. Öl, du vet, som IPA och sånt, är det bättre att brygga lite av egentligen. För öl som vinner på lagring är det ju gött att ha några flaskor helt enkelt. Men mitt mål var att jag brygger en jävla massa och sen så skickar jag in till SM varje år under några år.
Ja.
Och det gjorde jag, men jag brydde den så pass starkt så jag har inte lyckats med kolsyrejäsningen, för jag ville kolsyrejäsa den nämligen, för hållbarhetsmässiga skull.
Du tänker ändå så, om du ska långlagra den, att du hellre flaskjäser?
I det här fallet så tänkte jag det, ja.
Ja.
Det gjorde jag. Och sen så har jag en amerikansk barley wine då. Jag har en som antagligen passerat sin prime och jag har en som är för färsk.
Okej, okay. Är den helt...
Blandar vi dem?
Den är 2 veckor gammal.
Typ. Ja. Sen har vi en inskickad.
En inskickad ifrån Ted Elmenheim.
Och jag har med
det
mig...
Det lilla nanobryggeriet.
Ja.
Och jag också med mig.
Ja. God damn, det blir barley wine fest här. Om det nu fanns något som heter barley wine. In i dimman. Ja, jag går och hämtar mina öl.
Ja.
Och Sebastians.
Ja.
Ska vi börja med den engelska då?
Ja, vi kan börja med den.
100% Marisotter, Horizon i 60 minuter. Sen har jag ändå haft i EKG 20 och 0, ser jag här. OG 1.125, FG 1028.
1.125 är högt.
Ja, 12,5 hamnar den på då.
Vad slutar den på, sa du?
1028, 1.028. Bryggd, flaskad 2016 0123. Bryggd i september då, 2015. Jag fick ingen kol, så den har jag ändå försökt tillpissat in gäst i. Jag har buteljerat den här 3 gånger. Okay. För först så buteljerade jag med vita kapsyler och sen så blev det något år då det var man inte fick ha det. Och då fick jag byta kapsyler. Och sen så har jag pytsat i ny gäst och kapsylat en gång till. Vad gör man
så,
inte?
Så där har kommit in lite syre i den flaskan då kan man säga.
Händer ingenting där?
Helt
vad hände
stilla.
Med kapsylen?
Helt stilla.
Enda som rörde sig var kapsylen.
Tack, 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 tack.
Tacka. Ja, någon skumkrona ser vi inte färgmässigt. Rödbrun.
Ja. Lite smågrumlig.
Ja, lite disighet är det på den. Det fick ju vara köldgrumling. Är det det som vi ser här?
Kanske. Kan nog vara, ja.
Den doftar ju definitivt lagrat.
Doftar gammal öl, ja, verkligen.
Och lite spritigt också.
Ja.
Jag tycker nästan att det doftar lite jäst faktiskt. Jag tänker på en vete deg liksom bakjäst någonting där.
Nej, inte jag tänker på. Nej, men det kan, kanske va. Det är mest russin.
Ja. Alltså ja.
Men den har väl pajat lite. Det är ingen kropp direkt liksom stunds tycker jag liksom, utan den har väl passerat sin
prime
kanske.
Ja.
Men man kan tänka att den har ju liksom
den har ju kvalitet, ja.
Ja, det är inte.
Och det var 100% Marisotto.
Mm, precis. Mm. Kokat i 4 timmar då. Så från 40 liter har kokat ner till 20.
Hur tänker du kring mäskning när du gör sån här?
Jag mäskar lågt. 63-64 mäskar jag.
Tiden och sådär. För jag mäskar ofta väldigt länge när jag gör barley wine.
Ja, det är väl är det jättetrångt i gästhundan så absolut. Liksom. Mm. Så är det nog inte en
jag vet inte, jag inbillar mig. Jag har egentligen aldrig läst eller sett det någonstans sådär. Att, men det är liksom att man skulle kunna få ut lite mer maltsmak av att mäska längre. Liksom. Jag vet inte.
Nej, men det har väl har du nått din vanliga effektivitet? De går väl lite hand i hand.
Det är ju en sak, tänker jag. Men att man ska sen liksom dra ut alla smaker ur malten. Jag vet inte om det ligger något i det överhuvudtaget.
Nej,
men jag brukar i alla fall ge den lite extra tid när jag när jag mäskar mina barley wine.
Ja.
Tycker nästan att det luktar lite läder.
Ja.
Ja.
Animaliskt, som man ska ha sagt på provningsspråk.
Alltså animaliskt.
Alltså, ja, men inte helt katastrof och inte det godaste då. Men där har vi kanske
den lite uns kolsyra hade man ju gärna tagit.
Ja, precis, jag håller med. Men en god öl.
Som alltså jag ser det som en sherry i princip.
Ja.
Madeira sherry, någon slags stark vin.
Ja, ska vi jämföra då med en purfärsk amerikansk barley wine då?
Ja. Mm. Skölja glaset också.
Petitesser.
Så inte.
Tack.
Jag har vid något tillfälle haft en öl som varit ganska lik den här barley wine som du har där. Och använt den och hällt i vissa öl.
Ah,
för
smart,
att ge lite
ja.
Mer karaktär. Liksom.
Det är jävligt smart.
Ja, det doftar ju.
Här är det lite mer skum och grejer.
Skum och grejer. Ser ändå festligt
ut. Precis, ja, och det är ju ändå lite, för som ni vet så är ju alkohol skumnegativt liksom, men här är det ju ganska mycket humle i liksom som väger upp mot det, så man får en skumkrona ändå liksom. Annars så är ju barley wine ganska svårt att få en stabil och fin skumkrona på. Mm.
Här är det ju färgmässigt ganska lik så där rödbrun, mörk bärnsten.
Mm. Men bara med karamellmalt då.
Det var pilsnermalt som basmalt.
Pilsnermalt, 10% münchenmalt, 3% T50, 3% 240 socker.
Den alltså, doftar ju, det doftar ju som att jag vill smaka på den.
Ja, den luktar så jäkla gott alltså. Det är ju hela den här alltså humle, fräscha humledoften. Och så har du den här alkoholtonen i bakgrunden och så lite malt. I doft sådär också. Svingo. Men den jävla vad bäst den var alltså.
Ja.
Ja, men det här är ju en öl som jag tror att om ett halvår, ett år kommer vara
Antagligen, jag tycker det är gott nu
också.
Det är väldigt gott. Men den var nästan lite för bäsk för min smak, kände jag. Men den var otroligt god.
Ja, men det fattar ni. Det här är de här två ölen går ju inte att skilja. Eller går ju inte att jämföra. liksom. Och ändå ska man göra det när man dömer SM. Liksom. Hur fan ska man...
Ja, den här var jättegod.
Nej, men jag tror också att den här kommer nog må bra av. Och jag funderar på
var det Centennial i den? Eller?
Det är Centennial Cascadia och en skvätt Amarillo är det också.
Ja.
Okay. Och Chinook också.
Så pass.
Det är med.
Ja, jag glömde bort så här. Och sen tar de den också då. Med typ 3 gram per liter totalt. Av en blandning av Cascade. Lika många delar. Cascade, Centennial, Amarillo och Chinook. Ja, nej, men jag tycker att det här spontant blev väldigt gott. Liksom. Den här gick då från OG 1.100 till 10.24.
Okej, den var så pass stark då. Jag tänkte säga att den här kanske var något svagare. Men,
ja, men jag tror liksom, sen så är det socker i också. Det gör ju att det blir lite, det kanske lättare, mer lättdrucken kropp. Liksom. Och det kanske man tar skada av. För det är väl det jag känner, att den här är ju kanske till och med för lättdrucken för att få bra poäng i...
Jo, det är nog ingen öltyp där man kommer få negativt utav att ha en väldigt, väldigt stor kropp. Liksom, att ha en
det
stor
är
kropp.
Inte negativt
att
med...
Så länge det inte blir kladdig, och det blir det ju aldrig med den här bäskan.
Nej.
Så hade du nog kunnat ha en mer.
Precis, ja. Nej, men det är väl det. Jag tror man, nej, men återigen, man kan nog få bra poäng med en obalanserad åt det söta rollet. Ja. Det är nog lättare att få bra poäng än att få... Men om man då inte väldigt nyligen druckit en färsk Bigfoot. Mm. Ja, nej, men ska vi se ifall några av de här andra pajsarna har...
Det kan vi väl göra.
Ska vi försöka oss på innan du som vet om det, men ska jag och Simon ta ett beslut om det är en engelsk eller en brittisk, eller en engelsk eller en amerikansk ballwine?
Utav Sebastians öl?
Nej, utav de här inskickade. Eller vi kanske tar in först.
Ja, det spelar ingen roll. Men du hade väl en egen brygd, Simon?
Jag har en egen brygd, ja.
Och jag har med det. Ska vi ta dem, våra egna först, eller?
Så gör vi.
Ja,
ska vi börja med min då?
Mm.
Har du lust att öppna och servera?
Så gärna.
Tackar. Ska vi se, den är ytterligare lite ljusare än... här börjar vi nästan... Ja, men den här är ju... Vad ska vi kalla färgen på den här? Bärnsten.
Golden.
Och den har liksom orangea toner i den.
En golden strong ale.
Ja.
Jag tog med den för att vi skulle prata om barley wine idag. Men jag kan säga att det finns liksom en anledning... Jag bryggde den för 3 år sedan. Det finns en anledning till att jag har kvar den. Att jag inte har druckit upp den. Jag har aldrig varit så nöjd med den faktiskt.
Den är ju ganska svår ändå. Den är ganska, alltså lite högre. Den är fortfarande spritig liksom. Så är nästan het.
Jag skulle säga att det är högre alkoholer i den.
Mm.
Dessutom så jäste den ut alldeles för mycket.
Yes.
Den landade liksom, ja, den landade på 10-16.
God damn.
Ja, jag tror jag hade 10-92 som start. Så den är ju ändå liksom drygt 10, nästan 11% stark. Men nej, jag har aldrig varit nöjd med den. Men jag tyckte ändå, ja. Jag tänkte ändå att vi kunde prata om mitt recept. För jag har ju liksom inte alls... Jag vill veta om jag har tänkt helt fel då.
Mm.
För jag har ju använt typ 80% Mary's Otter. Och sen har jag använt 5% vinmalt, och sen då så har jag gjort fel här, va? Nej, 10% vinmalt och sen 5% Crystal 50 EBC. Och det var ju där jag gjorde fel då.
Enligt mig i alla fall.
Ja, jag hade nog slått till på 100 där också.
Ja, det tror jag.
Ja, men det var väl typ...
Men framförallt så skulle du kanske kokat den längre, för jag menar även Magnus 100% Mörs 8-öl var ju klart mörkare.
Jag kokade 90 minuter, gjorde jag.
Ja, men där hade jag ju ännu högre stambörsstyrka också, som ju också bidrar till färg säkert, men kanske inte så mycket. Det är klart att det har fått bidrag där. Nej, men sen så ska du ju fan inte jäsa ut en 10-16 eller?
Nej, Jag fattar inte varför den, hur det kunde bli så. Det var ju en otrolig utjäsning. Ja.
Mycket, vad hade du den här? För den, det har jag ju gått bort med någon gång med att använt den här super high gravity yeast. Mm. Som sägs vara Thomas Hardy, som är ju ett monster. Alltså. Fy fan. Ja.
Nej, jag använde Torjas faktiskt. Okay. Mangrove Jacks New World Strong Ale M42.
Den har jag ändå varit ganska nöjd med. Så.
Jag har använt den med fördel i andra öl. Ja. Så, nej, men det...
Men den måste ju ändå klara av hög alkoholhalt och komplexa sockerarter. Liksom.
Ja.
Uppenbarligen.
Ja, tydligen så var det det. Men ja, då vet jag det till nästa gång. Jag gjorde det var...
Marsipantoner.
Ja, lite så va? Nej, men den har liksom verkligen aldrig varit så värst god.
Vad var din tanke då? Var det brygga något engelskt eller var det, för det är inte så mycket humle i det? Nu vet vi inte det om det
den
var den när den var färsk.
Den är ju 3 år gammal nu. Ja. Alltså den var ju, jag hade ju teoretiskt IBU på 115.
Mm.
När jag bryggde den. Jag försökte ju verkligen göra en amerikansk barley wine.
Ja.
Fast utan att torrhumla den.
Okej.
Okay. Så den hade nog, den hade ganska mycket mer. Det var Chinook och Columbus som arom. Humle i den. Känns ju inte det minsta längre. Men det var ett jävla helvete att brygga den, för jag gjorde 22 liter. Så att jag gjorde ju liksom, mäskade i bryggverket och i min kastrull samtidigt. Ja, ja. Och så lakade jag typ då med det som jag hade mäskat i kastrullen.
Ja, det fan är inte man ska brygga varje vecka liksom barley wine.
Nej, man ska inte brygga 20 liter barley wine heller om man har.
Jag tycker
ett,
inte det.
Jo, det kan man ju göra, men om man...
Det är alltid jobbigt att brygga när man ligger på max av sin kapacitet.
Ja, det här var verkligen max liksom vad jag kunde göra. Nej, men då vet jag det till nästa gång. Ska jag ha karamellmalt i så ska jag ha lite högre EBC på.
Har du bryggt någon barley wine sen dess?
Nej, det här är enda gången jag har gjort det. Jag tyckte det var så jobbigt.
I ett nytt försök i vinter kanske?
Ja, kanske.
Ja då, Simon.
Simon, ja.
Den ser ju direkt från flaskan ser den ju väldigt mörk ut, men det kan ju vara ljuset också. Spännande att se.
Ja, den är nog inte så mörk. Det här är nybrygg då. Jag var ju faktiskt, hade faktiskt bästa barley wine på SM i år. Av alla som var med. Jag tog ju ett brons där.
Det gjorde jag, just det. Ja.
Men det är inte den här ölen. I den ölen som tog brons hade jag 100% Red X, som är en basmalt då. Eller?
Just det, väldigt mörk basmalt från Best.
Man kallar väl den ibland, jag har hört någon kalla den Mary's Otto på steroider.
Ja.
Så då hade jag 100% Mary's Otto, eller Red X i den.
Och det här var den mörkaste.
Ja, det var det.
Det var roligt, för jag ville ju inte att den skulle ta medalj.
Nej. Men det är ibland så blir det så.
Den här luktar lite asiatiskt.
Umami.
Mm.
Den är ju också väldigt färsk, den här.
Mm. Det är också att, men det här var ju också jävligt lättdrucket. Om jag får säga mitt.
Mm.
Det är det. Och det är inte så konstigt heller.
Spännande. Alltså, nej, men det är ju inte så, kan inte vara så hög alkoholhalt, och inte, eller i så fall liksom lägre, typ 1090 till 1020.
Den smakar ju alkohol. Det är ju alkohol i den, det är jag ju säker på. Han har ju inte kört den i den här vakuumdestillatorn.
Den är vad blir det? 7 veckor gammal sedan jag bryggde den.
Mm. Ja, var det jag skulle gissa.
Ja, någonstans där. Knappt 2 månader.
Ja.
Den är, ska vi se här, ge mig en penna så ska jag räkna ut procenten här, för jag har bara skrivit i gram.
Jag kan göra det här åt igen.
Okay. 4350 gram Mary's Otto.
Jaha, sån procent. Jaha, okej.
Nej.
Jag trodde du ville ha hjälp att räkna ut ABV.
Okej. Nej, den här barley wine gjorde jag lite, det var en litet, jag tog vad jag hade hemma och jag ska brygga imorgon. Vad kan vi skrapa fram? Sånt recept var det.
Okay.
Så det var då 4350 gram Mary's Otto, för det var så mycket jag hade. Och sen så hade det visat sig att jag hade ingen mer basmalt då. Så då så slängde jag 300 gram majs och 200 gram ris.
Okej.
Och sen hade jag 150 gram, det vill säga att Ja, det stod där, ja. 3% Cara Bohemian. Så jag hade 3% karamellmalt, Cara Bohemian som ligger på en 250 till 300 någonstans där, EBC.
Mm.
Och sen resten var ju då 6% majs och 4% ris. Det är det. Chinook som bittergiva till 70. Och sen hade jag 5 gram Chinook vid 10 minuter kvar också. 5 gram per liter. Och sen hade jag dessutom 200 gram candysocker. Och 250 gram honung. Så en jävla massa. Det var inte direkt 100% Mary Sotter.
Nej, det är mycket enkla sockerarter.
Mycket
liksom.
Enkla sockerarter.
Men det måste ha gästs ut ganska...
Ja, det måste den ha gjort. OG 1085.
Ja.
US 05.
Okej.
Och FG 1014.
Njam, njam, njam. Ja.
Mm. Mm. Så... ja... Det gick väl att dricka, men jag kommer aldrig göra någon barley wine på det viset igen.
Nej. Det
men jag tycker den är väldigt mycket godare nu än när jag smakade den. Sist jag smakade den för typ 3 veckor sedan. Ja. Så det är jättemycket godare nu, för då tyckte jag verkligen den var spritig.
Ja,
då var
okay.
Jag sådär bara, shit, den här har gått snett. Men jag tycker nu tycker jag den ändå är god. Men jag tror att om jag ger den några månader till så tror jag den skulle kunna bli faktiskt riktigt god. Ja, men det är ändå inte så jag vill göra en barley wine.
Liksom. Det var inte så de gjorde 1850 liksom.
Nej, det känns inte riktigt rätt att göra så.
Nej.
Men ja, man kan väl testa det också.
Det kan
det man.
Man
ju inte av.
Annars så lär man sig inget.
Nej.
Man vill inte dö nyfiken.
Exakt. Exakt. Honung tycker jag är gött i barley wine. Det har jag haft flera gånger. Och det... Det råkar ofta bli bra och goda barley wines de gångerna. Sen om det beror på honungen eller om det beror på något annat.
Annan fråga. Ja.
Mm.
Honung.
Mm. Mm.
Ja, Ted då?
Ja.
Bring it on.
Då har vi en burk här. Hoppsan Kerstin heter den. Hoppsan Kerstin. Det lilla nanobryggeriet har en liten etikett här på burken som detta är. 33 centiliters slik, är det va?
Ja, ska vi ta en liten kort på den?
Ja. Vänta, ska jag hälla upp lite här.
Och ni var sugna på burkmaskin, eller?
Nej, inte alls. Alltså, det ser lite fräckt ut, men det är ju helt meningslöst som hembryggare. Liksom. Och jävlar, håller jag på att hälla upp hela burken i mitt glas här. Nej, men jag menar, du kan inte återanvända burkarna, liksom.
Nej.
Så en flaska kan jag använda hur många gånger som helst.
Ja.
Medan en burk, de kostar väl, som en för hembryggare kostar de väl typ
5-6 kronor.
Ja, kanske till och med så mycket. Liksom. Så att, nej, det ser ballt och fräckt ut, men jag ser ingen poäng i det faktiskt egentligen. Ja, visst, om man skickar det så här, kanske det finns en poäng i
det. Det är jävligt snygg öl, alltså, får jag säga.
Jättesnygg. Ljus var den här, den har ju helt golden. Liksom.
Ja, verkligen golden.
Det finns en specialingrediens i den här. Jag säger inte vad.
Det är något med lakrits, va?
Jag vet vad det är. Jag har läst hans...
Stjärnanis, eller...
Ja, jag vet vad det är, för jag har läst vad han har skrivit. Ja. Kommer på. Så jag ska inte gissa.
Ja, fan. Jag tycker ofta att det är lakrits, lite hostmedicin. Vänta här.
Mm. Vad tyckte ni då?
Jag känner verkligen, alltså om det är det han skrev att det är i, så tycker jag inte att jag känner det. Känner du att det är...
Ja, jag känner ju att det är någonting i doften. Sen så hade jag absolut kunnat, som Magnus var inne på, gissa på typ lakritsrot eller något sånt där.
För just,
men det är ju väldigt, det jag tycker som liksom grundölet är ju väldigt bra liksom. Snyggt och ganska rent.
Där är en smak, där finns någon mer grej ser jag här nu som skulle kunna, ja, i för sig light är det efter det här.
Men den, ja,
det
var den här är också ganska
muscovado socker. Ja, det är klassiskt lakrits, men det är light muscovado, så att den ger inte så mycket lakrits.
Nej, men det är ändå, Men den är också ganska torr och välkast. Den, alltså, den har inte så mycket kropp. Liksom.
Nej, jag känner också det.
Utan känns mer som en trippel-IPA i botten än en barley wine. Liksom. Det hade, liksom, hade varit jättegott med, du vet, torrhumla skiten ur den. Liksom.
Ja, jag hade inte gissat på barley wine. Alltså om jag skulle typ deffa den blind så hade jag inte gissat på barley wine.
Inte heller. Men åter till tillsatsen då. Den krydda, säger ni.
Ja.
Ja, det har vi nog sagt, va? Annars säger vi det nu.
Ja. Nu säger vi det. Ja. En ganska vanlig krydda.
Ja.
Det är inte salt.
Och det är inte socker.
Det är inte humle.
Nej.
Nej.
Nu har du fått ganska många ledtrådar.
Ja.
Ah, okej. Okay. Det är peppar.
Ja.
Men det känner jag inte.
Nej, jag känner inte heller det.
Tycker du inte det?
Är den...
Nej.
Nej, jag känner inte det. Är den
torrpepprad?
Liksom. Eller är den kokt, kokslutspepprad?
Jag känner ingen sät. Det är liksom inte starkt utav peppar på något sätt. Utan det är mer en pepparom.
Mm.
Den är...
Är det sån här hipsterpeppar också? Eller kamut? Eller,
black pepper. Hel, står det.
Santa Maria.
10 gram. I 5 minuter.
Okej.
Okay. Ja. Ja, nej. Sen så är det jäst med Voss Kveik Ale Yeast från Lallemand.
Mm-hmm. Okay.
Och damn. Även Nottingham Yeast. Aha. Känns ju de, som de vill vara i ganska olika temperatur.
Ja.
Jag
jäste med Kveik härom veckan. Det får vi lyssna på nästa gång vi spelar in. Ska vi prata om mitt Kveiköl?
Mm.
Mm. Men jag kan säga då, receptet, 56% Viking Pale Ale malt, 12% Munich malt, 5% havremalt, 20% muscovadosocker, 7% betsocker.
20% muscovadosocker?
Ja, 19,5% och sen 7,3% beet syrup. Så det är mycket socker. Och det kommer vi in på det där med trippelipa där igen. Att det kanske mer gör den till en trippelipa.
Och att man känner smaken utan muskvårdesockret ändå. Mm. Ja, ja, men alltså det, jag tycker fortfarande att det är liksom ett välbryggt öl. Men inte en jättebra barley wine liksom.
Nej. Nej, men jag håller med. Mm. Men jag har nog lite svårt för när det är så ändå tydlig alkoholton i och... ingen sötma som liksom stödjer upp det.
Alltså,
eller så är det bara som jag känner idag.
Ja. Jag tycker det är mer peppan som känns i doften.
Nej.
Men ja, så känner jag med
både lakrits.
Så känner jag med både min.
Men det kan vara muskvaror också.
Ja.
Med min och Simons öl så kände jag lite samma liksom, att det är, fast min var inte så bäsk längre,
men doftar den nästan nu när så till lite nästan hockeypulver. Den lakrits touchen liksom.
Ja. Mm. Kanske det.
Yes, 9,6% stark var den. Så den kan inte ha haft så högt i OG då. Vad ser man det? Hur fan ser man det på sådana här Beersmiths protokoll? Där, 1095 till 1007.
Oh,
11,7% står det där.
Livsfarligt.
Men vänta nu här. Nej, measured. Där ska man läsa. 1085 till 1013.
Ja,
det är inte farligt. Ja, men det här får mig ju och är väldigt spänd på att se vad ni har kokat ihop för namn på barley wines. För det är ju assvårt, kommer jag på. Jag börjar tänka på sån här brittisk historia då, att man skulle ha old med. Men det är ju inte roligt liksom. Så jag har inte ett enda namn med mig idag. Så varsågoda.
Jag hade missat, eller glömt lite det här med namn också. Men jag har väl några. Men kör du, Sebastian.
Ska vi köra varannan eller? Hur många har du?
Jag har inget.
Ah, okej.
Okay. Nej, men jag har väl några. Jag kan ta någon. Ja.
Vad ska jag börja?
Ja, då får du börja. Du har ju flest i alla fall.
Ja, jag har 3. Ja.
Mm.
Ja. Om man gör ett öl... i den här stilen som innehåller en knapp majoritet druvjuice så är det barley wine.
Mm.
Jättebra.
Det betyder knappt vin.
Ja, jag fattar det.
Ja. Mm. Därför var det genialiskt. Ja. Men faktum är att jag trodde att det hette Barley Wine första gången jag såg.
Då är vi två. Tills jag gick in på Mikkellers Bottle Shop. Du vet, innan Mikkeller var någonting i Köpenhamn.
Ja.
Man öppet typ en dag i veckan i en sån liten källare. Och gick och frågade han om vad han hade sin Barley Wine.
Ja.
Och när han kollade konstigt på mig, då insåg jag att okej, jag har gjort fel. Det här var liksom... Det här var 2005 kanske.
Ja.
Ja.
Om man gör ett öl till en pianist som är född 4 oktober 1920 i Ludvika i Dalarna och död 12 augusti 2005 i Danderyd.
Bilolycka.
Och känd för sin boogie woogie. Du kan den heta Charlie Wine.
Charlie Norman.
Jajamän, bra, bra. Snyggt quizat.
Ja, tack. Det var han som var top of mind Charlie.
Jag kommer inte på någon annan Charlie.
Charlie Sheen.
Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin.
Hade du några sådana Charlies med eller?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej, det var min Charlie var Charlie Norman.
Ja. Mm.
Ja, i och med att jag visste så himla mycket om honom.
Ja, du visste ju väldigt mycket. Du hade mycket data på honom.
Ja.
Ja. Hur lång var han och vad hade han för genomsnittssovtid de sista 7 åren?
När han låg i sin säng med Dagny, hans fru, menar du?
Dagny också.
Han låg nog där länge, tror jag.
Ja. Ja, är det jag då, eller?
Ja.
Om du gör en sån här öl och väljer att ha fläskkött i mäsk, när du mäskar. Då gör du en barley swine.
Just det.
Fett. Alltså, ni har blivit luttrade.
Ja, det var.
Ni tycker inget sköj längre.
Kornsvin.
Barley
kölsvin, säger man.
Ja.
Om man gör en motsvarighet till en oatmeal stout. Alltså en sån här breakfast stout, menar jag. Det vill säga man har havregryn i.
Mm.
Då kallar man den early wine.
Jajamän.
Man dricker den väldigt, väldigt tidigt
på dagen.
Mm. Inte vid frukost kanske, men tidigt på dagen.
Ja, ja. Ja. Om man gör ett öl som åker dit under Me Too, då kan det ju vara en Barley Weinstein.
Ja, det.
Ja.
Ja, men det var bra.
Ja. Tack.
Var det din sista?
Det var min sista.
Ja, då gick du ut med en smäll.
Jag tänkte på typ Harley Wine.
Mm.
Alltså motorcykel.
Davidson.
Just det. Ja.
Och
känns som det ändå finns lite här. Det var lite för lågt engagemang kanske.
Ja.
Vi hade kunnat hitta på fler.
Ja. Men det blir svårare och svårare att få skratt, tycker jag.
Ja, det är väldigt.
Ja, nej. Men det kommer. Ja. Lite, som sagt, jag tror att det är en ganska svår rörelsestil att hitta på sköj om också.
Nej, jag tycker inte jag upplever det.
Ja, det gjorde jag.
Ska vi göra nu så som vi har gjort?
Ja, det är den där jätteroliga Charlie Norman. Så att det fanns rätt mycket där att hämta faktiskt. Ja.
Du hade kunnat göra det med alla Charlie du kommer på.
Ja,
det var ju bara en dock. Så det.
Ja, just det. Den enda Charlie som har funnits någonsin. Charlie Norman.
I Simons liv.
Ja.
Charlie Norman.
Varlig.
Varlig wine.
Om den är riktigt, riktigt stark.
Ja. Ja,
farlig wine. Chris,
vad händer nu då? Vad händer nästa vecka?
Ja, men innan framöver? Vi säger det, precis. Vi ska väl, om man vill skicka in öl då, som Ted gjorde idag. Jag vet ju att Hannes heter han, som skickade in när vi pratade Imperial Port. Nej, Schwarzby var det. Som kallas Trollskogen. Han har också skickat in Barley Wine, men den fick jag veta att den låg på postkontoret när jag var på väg till studion idag. Så den får vi testa vid ett senare tillfälle.
Ja.
Men då har vi ju då om 4 veckor frankisk lager, va?
Ja, det är det. Och vad gött.
Ja.
Gud, vad gött.
Franconian.
Och vill man skicka in sin frankiska lager så är det deadline 3 oktober. Och sen så har vi på grund av omständigheter nästa, vi måste buffra avsnitt här i oktober.
Ja.
För att vi ska ha semester eller vadå?
Vi ska tillökning.
Ni ska tillökning, ja just det.
Just det.
Ja.
Så vi kommer deadline för att skicka in ölstilen efter frankisk lager i 17 oktober.
Mm.
Och då ska vi prata Hopfenweizen.
Och man kan ju nästan säga att det är vad blir det nu då? 14 oktober och sista september.
Ja, om man vill vara på den säkra sidan. Ja.
Fan, att den kommer samma dag och så hinner... Ja.
Det är sant. Ja, 30 september frankisk lager och 14 oktober Hopfenweizen.
Hopfenweizen.
Just det.
Ser gut.
Hopfenweizen. Jag transporterade faktiskt en kanin igår, apropå hopfen.
Ja.
Till slakteri kanin, eller?
Jag kaninkurir från Skåne till Göteborg. Oj. Eller till Falkenberg.
Köttraskanin eller?
Jädra ullig sak, jag har ingen aning.
Alltså sån här puttenuttkanin, ingen man ska äta. Liksom.
Nej, det skulle man inte göra. Det är en gammal kompis som skrev att det blev en kanin fraktad. Och jag skulle köra den här sträckan så att...
Ja.
Har man gjort det?
Just, ja. Jag älskar ju kanin på tallriken. Aha. Jag tycker det är väldigt...
Jag åt det faktiskt för... Det var nog mindre ett år sedan.
Ja.
Men jag tyckte inte det var fantastiskt.
Ja, jag tycker det är svinnott.
Men jag vet inte. Jag lagade det själv. Ja, jag lagade det själv så jag har ingen aning. Det kanske inte var rätt.
Ja.
Jag vet ju mer sådana grejer som gubbar i 70-årsåldern säger det kaninmat.
Ja, just det.
Äter du sån kaninmat?
Morat salladsblast.
Ja. Du var precis en liten underton som att du tyckte att det var jobbigt. Att du var dryg, att du var trött på dem.
Ja, jag är lite trött på dem. Eller som är, eller du vet den här sägningen. Jag äter också vegetariskt. Den här kon har bara ätit gräs. Den kon som jag sitter och gnager på här nu, vet du. Kom på det skämtet själv faktiskt först. Nej då, jag är inte alls trött på dem. Inte alls trött på dem.
Och du röstar på Miljöpartiet också. Brukar man föra också när man är vegetarian?
Ja, man får höra många grejer. Eller typ så här. Du, när du kommer på bjudningar så här, då får ju de göra specialmat till dig ju. Men när jag går på fest hos vegetarianer, jag får ju ingen specialmat. De gör ju ingen extra tallrik med kött till mig. Om några av er som lyssnar nu känner er träffade så ber jag absolut inte om ursäkt för det. Utan skärp er va?
Ja. Mm. Ja, men fan, tack för idag då.
Ja, men vad pratar vi om nästa avsnitt?
Just det, nästa avsnitt.
Jo, men vi skulle ta upp den här. Vi fick någon som frågade oss om att vi skulle prata lite mer om hur vi brygger, alltså utrustningen vi brygger med.
Ja.
För det vi brukar vi inte gå in så mycket på.
Nej.
Så att vi tänkte att vi skulle korta ner oss i det nästa vecka och se... Ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Men vi pratar om hur vi brygger.
Ja. Och vilka, vad vi tycker är vitalt och lite så.
Lite så, precis.
Kul.
Det blir ju sjukt roligt alltså.
Ja, vi får se.
Can't wait.
Vi får se.
Det är ju ändå kanske det som flest hembryggare är mest intresserade av. Utrustningen.
Ja. Är det en prylsport eller inte?
Det är det fan.
Det är det
med. Ja.
Nej, men bra, då hörs vi igenom 14 dygn.
14 dygn.
Ja.
Ja, och tack alla Patreons där. Om ni vill stötta podden så är det bara gå in på patreon.com och söka upp Hembryggning Halleluja, så finns det alla möjligheter att hjälpa till och bidra till
så vi kan köpa en ny utrustning.
Nej.
Nej, den går ju till utrustning till podden såklart.
Ja, lite så. Studiohyra, lite sådana grejer. Men det också har vi ju hittat på lite roliga grejer för våra Patreons tidigare. Så.
Yes.
Man får vara lite kreativ.
Ja.
Ja. Cashen ska in, som du brukar säga, Magnus.
Exakt så. Ja,
det är bra.
Mm.
Ska vi säga så då?
Ja.
Halleluja!
Halleluja!